Vi ska fortsätta prata om bekymmer. Jag tror det är viktigt att predika och prata om bekymmer idag. I Sverige. För det är så lätt att tappa bort sig. Det är så lätt att bekymra sig över livets alla saker vi har. Vare sig vi är invandrare eller svenskar så kan vi bekymra oss alldeles för mycket. Och bekymren kan växa som ett ogräs som gör att vi tappar bort livet med Gud, för att det bara växer upp massa annat. Och vi kanske som Marta missar det nödvändigaste, det viktigaste. Så låt oss läsa ifrån Matteus 6:31-34. Där säger Jesus så här: gör er därför inte bekymmer och fråga inte: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så vill jag be med er också. Herre, tack för ditt ord. Tack för att du har gett oss ditt ord. Och tack för att du har gett oss din heliga ande. Gud, sänd oss mer av din heliga ande idag. Fyll mig med din heliga ande och hjälp mig att förklara ditt ord. För utan din hjälp så förmår jag inte det så gott som församlingen behöver. Men jag ber att du fyller oss alla med din heliga ande, så att vi kan förstå och ta till oss ditt ord. För vi behöver det. Vi behöver det för att leva och förstå att vi inte tappar bort oss i livet. Behöver vi din vägledning, så hjälp oss att ta emot den och förstå den. Halleluja. Inte bara huvudet utan ända ner i hjärtat. Välsigna barnen ner i källarna och låt dem få höra om Jesus och lära känna Gud, sin gode fader i himlen. Och hjälp oss alla att lära känna dig bättre, far. Du som har omsorg om oss. Amen. Det börjar med i versen: gör er därför inte bekymmer. Varför står det då därför? Jo, tidigare så har Jesus sagt så här: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att tjäna den ene och se ner på den andra. Vi kan inte tjäna två herrar. Och bekymren drar oss bort ifrån Gud. Därför ska vi inte bekymra oss. Och Gud, han ger kläder och mat och fåglar och blommor. Hur mycket mer då inte till oss? Därför ska vi inte bekymra oss. Och med våra bekymmer hjälper ingenting. De gör ingen skillnad, bekymren. Ingen bra skillnad i alla fall. Därför ska vi inte bekymra oss. Därför ska vi inte fråga oss: vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Eller nu idag: vad ska jag ha för tv? Vad ska jag se på tv? Vad ska jag ha för pengar till hyran? Var ska jag bo? Allt detta. Vi behöver inte fråga oss det. I alla fall inte med det här: vad ska jag göra? Det är inte en fråga om ansvarslöshet. Att inte ta ansvar och jobba om man kan. Det är en fråga om fokusering. Vad vi kollar på, vad vi ser efter. Och att göra sig bekymmer. Man kan ha bekymmer och man kan göra sig bekymmer. Och det är en skillnad däremellan. Har du ont i magen nu så är det ett bekymmer. Men oroa dig för vad du ska göra av ditt magproblem. Går du tänker på om du ska gå till doktorn i veckan eller allt det där och bara tänka och rulla runt, då gör du dig bekymmer. Då blir det bara mer. Det räcker väl om att ha ont i magen. Behöver inte gå oroade för det också. Magen tror jag inte mår bättre av det heller. Men det är så mänskligt att oroa sig och göra sig bekymmer. Det har folk i alla tider gjort. Och därför ska vi läsa lite om Israel. När de vandrade genom öknen. På väg mot det landet som Gud hade lovat dem. I andra Moseboken 17. Så står det så här. På Herrens befallning bröt hela Israels menighet upp från öknen sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. Då klagade folket, för Mose sade: ge oss vatten att dricka. Mose svarade dem: varför klagar ni på mig? Varför sätter ni Herren på prov? Men folket törstade efter vatten, och de knotade mot Mose. De sade: varför har du fört oss ut ur Egypten så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst? Oro och bekymmer ligger nära i öknen. Och vi ser hur folket inte... de inte litar inte på Gud, att han håller. De blir oroliga och ropar. Det är inte så konstigt när man inte har vatten att dricka i öknen. Jag tänkte läsa ifrån, fortsätta med samma tema, om samma sak, ifrån Psaltaren 78, som också handlar om Israels folk i öknen. 78:15. Det frestade Gud i öknen, i sina hjärtan, när det begärde mat för sin lyssnad. Det talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan så att vattnet flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd och skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob och vrede kom över Israel. Eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Och från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all mat de behövde. Frågan är alltså inte om någonting är möjligt eller omöjligt för Gud. För han klarar av allting. Men vi ser här att Israel, de tror inte på Gud. De litar inte på honom. Och det fortsätter de göra om och om igen. I fjärde Moseboken 11 så läser vi också om det. 11:5. Den blandade ihop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började gråta igen och sade: vem ska ge oss kött att äta? Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och förintet i Egypten. Och gurkorna och melonerna och purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ, för det finns inget annat än utom detta manna. Bekymren hindras inte av att vi har tillräckligt. Israel, de hade mat att äta. Gud gav dem mat från himlen som de plockade upp från marken. De hade manna att äta, men ändå så oroade de sig och gjorde sig bekymmer, för de ville ha kött också. Det går alltid att göra sig bekymmer. Det finns alltid någonting vi saknar som vi kan oroas för eller vilja ha. Och vi ser det lättare hos andra än hos själva. Vi ser det lättare när det gäller det här Israels folk när de var i öknen. Hur de om och om igen ropade till Gud, ge oss det här, ge oss det här. Kommer Gud hjälpa oss? Eller när vi ser små barn som säger, mamma, mamma, jag är så hungrig, får jag någon mat? Och då kan vi skratta åt det. Men när det är oss själva så är det en helt annan sak. Då är det mycket svårare att inte vara orolig. Ja, vi har inte riktigt vet hur vi ska betala nästa hyra. Då oroar vi oss. Även om vi gör precis som barnen och Israels folk. Vi oroar oss. Och det hjälper inte att oroa sig. Vi kanske behöver be om hjälp om det gäller pengar till hyra. Men vi behöver inte oroa oss, för det hjälper ingenting. Vi har en god Gud som hjälper oss. Och Gud som var med Israel i öknen, han tog hand om dem så mycket att han till och med brydde sig om deras kläder och skor. Det står så här i Mosebok, 5 Moseboken 29:5. Jag ledde er i öknen i 40 år. Era kläder blev inte utslitna på er. Inte heller sandalerna på dina fötter. Guds omsorg om sitt folk i öknen, det gick så långt att det gällde kläderna och skorna. Israels folk då i öknen, de gjorde sig bekymmer om och om och om igen. Gud gav, han visade omsorg, gav dem vatten igen och igen. Och det hade sett. De hade sett att Gud gav dem vatten. De hade sett att Gud gav dem mat. Men det hindrar dem inte från att fortsätta oroa sig och göra sig bekymmer. Och på ett sätt kanske vi kan skratta åt när vi läser om det. Att de litar inte på Gud, även om de fick manna varje dag. Men vi beter oss många gånger på samma sätt. Även om vi har mat att äta idag. Och haft det. Och Gud har varit med oss och tagit hand om oss hela vägen tills nu. Så oroar vi oss fortfarande för framtiden. Vi oroar oss för vad vi ska äta, var vi ska bo, om vi får vara kvar i Sverige. Vi oroar oss för så mycket. Och vi gör det trots att många, vi har mer kunskap. Vi har bättre förutsättningar här i Sverige. Vi har fått emot en helig ande som hjälper oss och talar till oss. Och vi vet att Jesus har dött på korset. För vår skull. Hur skulle då Gud inte ge oss allt annat gott? Folket i öknen, de blir många gånger straffade för att de inte trodde på Gud. Och vi behöver också omvända oss och lita mer på Gud. Jesus har tagit straffet på sig. Det finns inget straff ifrån Gud mot oss människor som tar emot Jesus. Men Gud låter ibland oss fostras genom att vi får gå igenom jobbiga saker. I sin omsorg och sin kärlek till oss. Gud vill inte att vi ska vara som hedningar. Hedningar i betydelsen en person som inte känner Gud, som inte tillhör Gud. Är vi som hedningarna som inte känner Gud, vet hur god han är, hur stor hans omsorg är mot oss som tror, mot alla människor. Hur han offrade Jesus, sin son, för vår skull. Hur skulle han då kunna undanhålla oss någonting gott? Är vi som hedningarna som bara söker det som finns här på jorden? Söker prylar och pengar och mat och saker. Positioner och makt. Är vi på det sättet behöver vi omvända oss. Vi behöver vända oss bort ifrån det och fokusera på Gud istället. Vi är inte judar, inte vad jag vet i alla fall. Vi är hedna kristna, säger man. Men låt oss inte bete oss som hedningar i betydelsen att vi inte bete oss som inte kände Gud. Eller bara söker det som finns här, söker bilar och hus och allt annat. Utan låt oss vara som Kristus, som Jesus. Han kände Gud. Han visste hur Gud älskade honom och alla människor. Och vi behöver lära känna Gud bättre. För att veta vilken omsorg han har om oss. Den omsorg han har om dig. När vi lär känna Gud, förstår mer vem han är, då kan vi lättare söka Gud först. Vi ska inte söka allt det andra. Inte försöka fråga efter alla saker. Nej, vi ska söka Guds rike först. Hans rike. Hans rättfärdighet. Ditt fokus ska vara på Gud. Och söka det som han vill. Söka leva som han vill. Leva som den lärjunge han har kallat dig till. Leva som med honom som kung. Söka uppfylla det uppdrag han har gett dig i Bibeln. Söka leva som han vill. Söka hans rike först. Söka det riket som snart kommer. Ska läsa ifrån Filipperbrevet där Paulus talar om att söka Jesus först, att söka Gud först. I Filipperbrevet 3:7 och framåt. Han har precis pratat om alla fördelar han har gjort, alla meriter han hade, vilket fint CV han hade. Men efter det så säger han så här: men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som en förlust, därför att jag funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Du alltså känner Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att också nå fram till uppståndelse från det döda. Inte som jag redan har gripit det, eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men det ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom, sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka. Alla vi fullkomliga, tänker ni fel i något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det vi har nått fram till. Paulus, han räknade allt som han hade haft. Pengarna, gärningarna, uppmärksamheten, prestigen, allt det lyckan han hade, räknade han som en förlust. Som en skräphög, eller en hög med skit. Han räknade allt det. Varför? Jo, för han hade hittat något som var mycket, mycket mera värt. kan han göra det? Jo, han hittade Jesus. Han fick lära känna kunskapen om Jesus Kristus. Och det är mera värt än allt. Låt oss fortsätta att lyssna till honom, Paulus och Jesus, och söka Guds rättfärdighet först. Inte vår rättfärdighet, utan Guds. Och det är en stor skillnad därpå. Jag hamnar ibland, och jag tror att många människor hamnar på samma ställe, att man försöker vara perfekt. Man försöker vara så fin och lyckad och bra. Och då fokuserar man på sin egen rättfärdighet. Man ska nå upp till Gud, vara så god man kan, för att få räcka till. Men vi kommer aldrig räcka till. Vi kommer aldrig upp till Guds standard. Vi kommer antingen att tro att vi lyckas och blir högmodiga och blinda för våra synder och fel, som fariseerna blev. Eller kommer vi att misslyckas och se det och leva i skam och skuld. Om vi däremot söker hans rättfärdighet, Guds rättfärdighet, som han vill ge till oss i Jesus Kristus, då får du befrielse, du får nåd. För det som Jesus köpte på korset, genom att dö på korset för oss, för mig, det är någonting han ger. Bara vi tror och litar på honom. Det är den rättfärdigheten vi söker. Inte vår rättfärdighet. Någonting vi bygger upp. Vi söker det som Gud ger till oss av nåd. Det är det ni ska söka först och främst. Släpp allt det andra. Du kommer få allt det andra också. Fokuserar du på din egen rättfärdighet, så kommer du på din höjd bli hård och dömande mot andra. Fokuserar du på Guds rättfärdighet, då kommer du ha frid i hjärtat. Du kommer kunna förlåta andra, för du har själv fått förlåtelse. Och det kommer göra gott. Du kommer inte söka saker för din skull och på samtidigt bygga upp din egen egoism. För det är det man kan göra. Skulle jag försöka vara rättfärdig här, då skulle jag fokusera på mig själv. Jag skulle kolla på mig själv. Jag skulle kunna missa alla andra runt omkring mig. Jag skulle kunna missa Gud för att jag kollar så mycket på mig. Se istället på Gud. Då kommer du få rätt ögon och se på dig själv och på alla andra också. Jesus har lovat att allt det andra kommer du få också. I Lukas 18 och 29 så sa Jesus så här till sina lärjungar. Jesus sa det till dem: amen säger er, var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull ska få mångdubbelt igen redan här i världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Jesus gav det här löftet till sina lärjungar. Att den som ger upp saker, ja till och med relationer, för hans skull, ska få igen det redan här. Och som om det inte räcker med det, ska få evigt liv. Det enda vi kan åstadkomma med att göra oss bekymmer och oroa oss, det är det att försvåra och förlänga vårt liv. Eller plåga, rättare sagt. Som Israel i öknen. Det enda de gjorde var att göra det längre. De var 40 år extra i öknen bara för att de inte litade på Gud. Annars kanske de bara varit i öknen i 2 år. Men istället var de i 40 år för att de inte vågade lita på Gud. Det enda vi kan göra genom att oroa oss, det är att lägga på tyngd på våra tankar och på vårt hjärta. Det hjälper oss inte. Sen så kanske Gud inte alltid håller med oss om vad vi behöver. Men han vet bättre vad vi behöver än vi själva. Och vi får lita på honom. som en far. Barnen gnäller över glass och godis. Men föräldrarna vet att nej, du ska inte ha 30 glassar. Det är inte bra. Och den förtröstan och tilliten behöver vi ha till Gud också. Att han vet bättre vad jag behöver än vad jag vet själv. I den sista versen i vers 34 i Matteus 6 så säger Jesus så här: gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Bekymra alltså inte heller för framtiden, för morgondagen. Det bästa du kan göra för framtiden, det kan du göra idag. Då är det bättre att du fokuserar på det idag än att oroa dig för framtiden. Oron ger dig inte kontroll på framtiden. Framtiden är fortfarande lika oviss. Hur mycket du än oroar dig i huvudet och hjärtat, så kommer framtiden vara lika osäker ändå. Vi vet inte om framtiden. Gud vet om framtiden. Och vi får förtrösta på honom. Så varför försöka bära två dagars bekymmer på en dag? Imorgon kommer ju fortfarande ha bekymmer. Imorgon kommer fortfarande. Och då kommer det finnas bekymmer på den dagen. Varför hålla på och oroa sig för den dagen redan idag? Räcker det inte med idag? Det är så lätt att försöka ta på sig idag, plus imorgon, plus hela nästa vecka. Om jag ska gå med alla de dagarna nu, då hjälper det mig inte att ta itu med den här dagen. Och det är den här dagen jag lever i. Jag lever inte i nästa vecka. Jag lever nu. Bekymren kommer fortfarande att finnas kvar imorgon. Så det enda jag gör är att jag får mer bekymmer. Jag får mer idag. Och jag får lika mycket imorgon, även om jag bekymrar mig idag. Varje dag har nog av sin plåga, av sina utmaningar. Du behöver inte försöka ta på dig den dagen idag också. Och därför tror jag att vi behöver omvända oss från oro och bekymmer. För oron och bekymrerna, det visar på att vi inte tror på Gud, att vi inte litar på honom. Vi behöver söka oss närmare Gud. Är du orolig? Fundera då. Söker jag Guds rike först? Litar jag på Gud? Gud har omsorg om oss. Han säger inte: du är sjukt dålig för att du oroar dig. Däremot vill han befria dig. Han vill att du tror och litar på honom. För han är god. Han har hjälpt dig ända hit. Du kan lita på honom bättre än du någonsin har kunnat lita på en bästa vän eller dina föräldrar. Du kan lita på honom mer än alla. Så ta tillfället i bön nu att omvända dig till Gud. Be om förlåtelse om du inte har litat på honom. Och be om mer tro så att du vågar lita på honom för hela ditt liv. Gör er inte bekymmer. Fyll inte dina tankar med tankar om mat och dryck och pengar och kläder. Lär istället känna Gud. Så att du kan lita på hans omsorg. Och sluta bete dig som om du inte kände Gud. Lär känna honom istället. Och sök honom först. Sök hans rättfärdighet först. Allt det andra kommer att lösa sig. Du kommer kanske behöva jobba för det. Men Gud kommer vara med. Det räcker med idag. Imorgon får sköta sig själv. Nästa vecka sköter sig själv. Lev idag med Gud. Gör det bästa av den här stunden. Därför vill jag att vi ber nu. För att göra det bästa av den här stunden. Be till Gud. Och behöver du hjälp i förbön så kan Ivan och jag finnas här och be med dig. Be att Gud hjälper dig och förtrösta på honom. Om du inte har litat på honom, be om förlåtelse. Herre, vi kommer inför dig. Vi kommer inför dig med all vår oro. Med alla våra bekymmer som vi har gjort oss. Befria oss ifrån dem. Befria oss från bekymren. Befria oss ifrån oron. Oron över mat och kläder och vatten. Oron över framtiden och morgondagen. Befria oss ifrån det. Led oss fria. Vare sig vi är svenskar eller invandrare, be att du befriar oss från oron och bekymren vi skapar oss själva. Du har vår framtid i våra händer. Förlåt för alla gånger jag har bekymrat mig. Hjälp oss att få en större tro på dig. Så att vi inte gör oss bekymmer. För du har redan burit allt. Du bär oss och hela världen på dina axlar. Du har omsorg om oss. Hjälp oss att förstå det. Hjälp oss att lita på dig, Herre.